Hej och välkomna till fotbollspodden Dribbler som sponsras utav ICA Supermarket Spara på Voxnäs i Karlstad. Jag åkte ut till restaurang Ulla Vinblad på Djurgården i Stockholm och träffade Arne Hägerfors. Det blev ett 5 timmar långt samtal som tog sin början vid den mycket märkliga VM-semifinalen som hade ägt rum kvällen innan. Den där Brasilien fick stryk mot Tyskland med hela 7-1.
Idrotten bjuder på såna här unika tillfällen då och då med ojämna mellanrum, och man vet ju aldrig riktigt när det ska hända, och det är ju det som är egentligen den stora tjusningen med idrott, att du kommer till en match och det är ett blankt papper, och det här som hände igår kunde ju inte hända. Och jag hade faktiskt lite konferens hade jag inte, men jag skickade sms till Lasse Granqvist, för han har skickat några sms där bortifrån, och vi har ju haft kontakt länge, så att där skrev jag väl ner någonting då om att det här är nog det mest osannolika som har inträffat vad jag kan erinra mig i åtminstone VM-historien. Och den är ju ändå ganska lång och bjuder på rätt många kraftiga överraskningar, men det här är ju, det överträffar ju dikten faktiskt. Hade någon kommit och sagt att det skulle bli så, så hade man skickat honom till något hem någonstans. Så att det var ju verkligen att blixten slog ner. Och den slog ner hela tiden, så att säga, gång på gång på gång på samma ställe. Och det lär jag ju inte kunna göra.
Men vad häftigt ändå att det händer i ett VM som ju har varit så prisat av, på så många olika sätt, med mycket mål och så vidare.
Ja.
Om du rankar det här VM:et, många säger att det är det bästa VM som har spelats. Så du har ju ett visst perspektiv.
58 var ju ett väldigt fint VM. Det är mitt första medvetna, eftersom jag kunde se det då på plats i Göteborg där den bästa gruppen spelade, och bland annat Brasilien. Det var ju deras grupp. Och Pelé gjorde ju debut där som 17-åring då, och var inte med i första matcherna utan kom in i turneringen, och sen blev han ju turneringens stora spelare tillsammans med Garrincha. Och det var ju den största fotbollsupplevelsen man hade haft hittills.
Hur står den sig nu några år senare?
Den står ju sig väldigt bra. Jag är bättre fotbollsspelare än Garrincha och Pelé. Det är ju svårt att få fram helt enkelt. Det har ju dyker ju upp i varje generation någon sån där oerhört stor och stark profil. Men de är ju fortfarande väldigt starka för mig, så att säga. Garrincha var ju fullständigt fantastisk ute på sin högerkant. Och Pelé var ju nästan jämngammal med mig och var ju inte med i första matchen, utan de spelade någon center ifrån italienska ligan. Och så plötsligt så plockades den här 17-åringen in, och då var jag ju nästan i stort sett lika gammal som han, så att man tänkte att jaha, oj då, ska man vara så här bra om ett år?
Utan att på något sätt sätta någon press?
Nej, precis. Och det var ju häpnadsväckande. Och han höll ju väldigt länge i karriären också, så att det var ju en fin första internationell stor fotbollsupplevelse att få vara med om VM på hemmaplan.
Men vad då den aktiva karriären, för du var ju duktig i fotboll som ung,
ja,
innan du åkte på en ordentlig fotskada. Men var den fortfarande huvudspåret, den aktiva karriären, eller fanns det med redan då kanske att jobba som journalist?
Nej. Och det fanns överhuvudtaget inte med då, utan jag skulle ju bli fotbollsspelare. Det var ju, och pappa var ju förtvivlad, för pappa var ju lärare, universitetslektor i litteraturhistoria. Och min skoltid var fylld av episoder, eller vad man ska kalla det. Och det var omröstningar i kollegiet i stort sett om jag skulle få betyg överhuvudtaget.
Okay.
För jag var inte särskilt ofta i skolan, utan gjorde annat.
Vad gjorde du då?
Ja, spela fotboll gjorde jag väl, och satt på något bibliotek och läste böcker som var roligare än skolböckerna.
Men det var inget bus?
Nej, inte mer än att jag var inte hade särskilt stor respekt för lärare, eftersom pappa var lärare.
Men på något sätt så verkar det här ändå ha fått ett något sådär gynnsamt slut. För du,
ja,
du tog någon form av examen till slut i alla fall.
Pappa hade ju då, i och med att pappa var lärare, så hade ju pappa kontakter naturligtvis i lärarkåren. Så att när jag då inte flyttades upp från den ena klassen till den andra automatiskt, så att säga, så kunde ju pappa ringa till kollegor. Så jag gick i rätt många olika skolor för de sa, i den här skolan så har vi nog en plats längst nere till vänster i klassrummet där vi kan sätta till en stol. Så han är välkommen.
Han var enveten pappa.
Ja, han hade bestämt sig för att vi skulle ta studentexamen. Det dök upp en ny skola då. Och den var nog provisorisk det första året. Innan de hade byggt färdigt det, men den startade i varje fall. Så där kom jag in och en dag så kommer en gammal klasskamrat till mig från realskolan. Gåendes där och han ser ju mig då naturligtvis där jag står i korridoren. Och säger han, men tjena Arne, vad kul, är du här? Vad gör du här? Ja, nej, jag går i skolan. Går du i skolan, sa han. Då var han vikarie. Och det var en gammal klasskamrat till mig. Så att jag hade lite olika fart på vår utbildning om man säger så. Så ett tag trodde jag faktiskt, och det vet jag inte, men det tror jag, det är väl intressant. Men att jag var Sveriges äldste student som inte var privatist, så att säga. Jag var den som hade gått den längsta och krångligaste vägen.
Men var fotbollsspelandet med under hela den här tiden?
Ja. Det var vad jag sa till min förtvivlade far. Att du behöver inte vara orolig, för jag ska bli proffs i fotboll.
Men hur från allt detta då kom du in på den banan som du sen har sån fantastisk erfarenhet från?
Min bror är 4 år äldre och har hela tiden varit den som har inspirerat mig till en det ena och en det andra. Och han hade då journalistiskt intresse, så han började skriva egna påhittade fotbollsserier. Mm-hmm. Så han hittade på lag och så lottade han matcherna och så skrev han skytteligor och kröniker om matcherna. Och gjorde en egen sorts tidning där han var sportchef då. Det tog jag efter, så att jag satte också igång med det. Så att jag var sportchef på en...
En konkurrerande tidning?
Nej, en tidning som heter Göteborgs Morgonblad kallade den, kommer ihåg. Och jag hette själv Bengt Malmberg, men jag skrev ju sån takt så att Bengt Malmberg dog ju till slut. För att han kunde... Jag skrev ju 5-6 säsonger rätt snabbt. Så att hans son Sune Malmberg fick ta över sedan. Som jag då också skrev. Och det var... Då skrev jag kröniker helt enkelt om hur den där fiktiva fotbollsligan gick fram. Och där spelade ju då jag själv i ett av topplagen och blev landslagsman och proffs i Italien. Och skrev brev hemifrån Italien. Arne Hegerfors upplevelse.
Det var det här du gjorde när du skulle ha varit på franska och tyska?
Ja, det är riktigt.
Ja. Men sen då, hur blev vägen till... Vi är väl i mitten på 60-talet någonstans när du får jobb på SVT?
Det här börjar ju med att Sture börjar teckna. Han är ju president i Svenska Serieakademin och gör en daglig teckning fortfarande faktiskt i Göteborgs-Posten. Då hade han kontakter i tidningsvärlden. Så att jag promenerade upp till Göteborgs-Postens sportredaktion och träffade deras sportchef. När jag gick väl kanske i andra ring då eller något sånt där i skolan och frågade om det fanns någon semesterjobb, och det fanns det inte. Men då fanns det en konkurrerande tidning som hette Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, Handelstidningen, i dagligt tal då. Då gick jag upp dit och den killen jag pratade med då sa att jo, men vi behöver lite hjälp med lite strömatcher ibland där vi inte kan hinner med att skicka ut folk, och det kan du tänka dig, ja absolut, så ja. Och sen låg den där tidningsredaktionen på min väg från skolan, så att det slutade med att jag i stort sett varje dag när jag åkte hem från skolan så hoppade jag av då några hållplatser innan och gick upp på redaktionen, handelsändningen, och satt snackade med just den här Tord Melander som han hette då. Och det gjorde ju, har jag ju förstått i efterhand, och det är egentligen det enda råd jag har gett till mina barn när det gäller att se till att skaffa jobb och att man ser till att man är aktuell helt enkelt. Att man finns tillgänglig och att man sällan säger nej, och att man kanske, även när man inte jobbar, så kan man passera just den där arbetsplatsen. Och det innebar ju att om det hände någonting snabbt där på sportredaktionen, så sa de, men Arne sitter ju där, det kan ju han göra. Istället för att de då, som i vanliga fall, om jag hade suttit där, så hade de ju ringt till andra som hade kunnat vara aktuella. Mm. Men eftersom jag hela tiden fanns där så blev det ju jag. Och det innebar ju att den dagen när jag så småningom tog studentexamen då, och det tog ju förfärligt lång tid som sagt, men då väntade de ju bara. Så att samma dag jag tog studentexamen blev jag anställd på Handelstidningens sportredaktion.
Men steget till SVT, det känns ju som ett ganska stort steg.
Det var en kolossal tillfällighet. Jag hade alltså bestämt mig för en journalistkarriär som skrivande journalist och tyckte väldigt mycket om att skriva. Och det hade gått väldigt bra på Handelstidningen. Så bra då så att den där artikelserien som jag skrev som hette Ola tränar allsen, så jag hette Ola då som skrivande journalist. Som efter Olof Arne Hägerfors då. Mm. Så det var OLAH. Och där hade jag kommit på en väldigt listig idé som jag tyckte själv. För att jag tänkte, hur fan ska jag kunna kombinera journalistiken med en aktiv fotbollskarriär? Det är väldigt svårt. Eftersom träningarna ofta ligger när det spelas matcher och så där vidare. Och matcher går när jag själv skulle spela. Mm. Då lade jag fram förslaget att kan inte jag skriva en artikelserie som heter Ola tränar allsvenskt?
Okej.
Okay. Jo, men hur har du tänkt dig då? Jo, jag ringer, då var det tre allsvenska lag i Göteborg. IFK Göteborg, Gais och Örgryte. Och då tränar jag en månad med varje under försäsongen. Mm-hmm. Så att det blev en skjuts i journalistkarriären. Så att då kom det ett anbud ifrån Kvällsposten i Malmö. Där de hade uppmärksammat just den här. Och då sa jag väl att ja, jag vet inte, jag trivs jättebra här, så jag på Handelstidningen. Men det är klart. Ja, men vi kommer upp, sa de. Eller nej, du får komma ner. Vi bjuder på resa, sa de. Det blir första klass tåg till Malmö och så bor du på hotell Sankt Jörgen. Och så käkar vi middag på kvällen så kan vi prata så. Och det var ju oerhört flott, tyckte jag. Så att, och det var en praktmiddag alltså, och det var nattklubb efteråt, jag minns det fortfarande, för det var en rätt rolig grej. Att artister på nattklubben Sankt Jörgen i Malmö var Göingeflickorna. Det glömmer jag aldrig. Ja, det var alltså ett först ditt kontrakt. Mm.
Men var den här Ola tränar fotboll, var det liksom nyckeln till det?
Det var nyckeln till det.
Ja.
Det var hela grejen. De hade uppmärksammat, det var en helt unik artikelserie. Och så, det var ungefär honom ska vi ha. Mm. Så att de fixade en lägenhet åt mig i centrala Malmö. De frågade vad jag hade lön. Och så när jag hade sagt vad jag hade lön så sa jag, vi dubblar det, sa de. Och så, ja. Allting var serverat helt enkelt. Men jag vantrivdes enormt från första stunden.
Vad var det då?
Ja, det var Malmö. Jag hade svårt för stan och jag saknade Göteborg. Och sen var chefen var inte särskilt smidig. Utan han drev någon sorts regemente med redaktionen. Så alla var lite skraja för honom. Och det var, jag var inte mycket för det. Min auktoritetstro har aldrig varit särskilt stark.
Var det Skolarne som kom fram?
Skolarne som kom fram, mm. Ja. Så att det tog väl bara en 2-3 veckor eller sånt där, så bad jag att få tala med chefredaktören. Och gick in på hans rum och satte mig och så sa jag att det är fullständigt ohållbart, tror jag, så som den här mannen regerar över sportredaktionen. Och jag förstår inte hur de andra, jag har talat med de andra medarbetarna, men de säger ju då att ja, vi har ju så bra betalt. Mm. Och vi har så bra arbetsförhållanden. Så vi köper det här. Mm. Alltså, men jag köper inte det, så jag vill inte behandlad på det sättet. Och vill inte rätta mig efter honom helt enkelt. Att hans humör ska styra över hur alla andra ska uppföra sig. Och chefredaktören var en väldigt kultiverad och trevlig man. Så han lyssnade och så sa han att ja, och sa han. Vi känner till det här och vi kan förstå att det är problem. Men det är så att den här tidningen började under väldigt små omständigheter. Och sportredaktionen på den tiden bestod av två man. Och Ture Isaksson, som han hette då, var den ena. Och han har gjort den sportredaktionen och gjort den till en av Sveriges bästa. Vi känner till att han kanske inte är den idealiska arbetsledaren. Men i valet mellan dig och honom så måste vi nog välja honom. Mm. Ja, så är det, förstår jag. Tack så mycket. Tack för mig. Så jag såg upp mig på stående fot. Och det är en rätt rolig eller intressant episod i varje fall. För det här var en stor, bastant skåning. Och jag vet också, det var ganska intressant, för på redaktionen jobbade ju bland annat en gammal proffsspelare som hette Kajan Sandell i Malmö FF, som hade varit proffs i Italien. Och Kalle Palmer jobbade på Sydsvenska Dagbladet som var i samma hus. Och vi hade ju då ett fotbollslag ihop. Och jag var ju då fortfarande rätt bra och yngre än dem. Och Kajan var fortfarande också väldigt bra. Kalle Palmer var ett spelgeni. Så vi vann ju ofta de där matcherna. Och jag vet då sa han, ja, du ska ju vara med då i Sydsvenskan, Kvällspostens korplag. För du var ju spelat fotboll, har vi hört. Och jag var med och jag gjorde 5 mål då i första matchen. Och när jag kommer in i omklädningsrummet så är det en isande tystnad.
För då står Ture Isaksson där,
ja,
eller?
Ja. Och han är skitförbannad.
Okej.
Vem fan tror du att du är? Va? Ja, vadå? Så det gick för bra. Vi vann ju med 8-1 och gjorde 5 mål. Ja, men jag stod fri 3 gånger. Och du sköt själv alla 3 gångerna. Okay. Och det blev mål, så. Men han var van vid, han skulle vinna skytteligan. Han var inte särskilt bra som fotbollsspelare.
Nej,
men
nej.
Grejen var att om man inte spelade honom så var det fel. Så att jag blev i stort sett utskälld efter den matchen där. Men fick ju fortsätta att spela. Men insåg ju då hur det gick till, så att säga. Och dagen efter när jag kom till jobbet. Så kommer jag då Ture. Arne, bara prata med dig. Och då går vi in på hans rum och han stänger dörren efter sig. Stor skåning. Säkert 100 kilo. Och han tar av sig kavajen, hänger den på stolen, drar upp skjortärmarna. Han ska slåss alltså. Och jag står där och säger, vad är det så? Ja, så du kanske inte vet det. Men min fru är chefsekreterare. Och hon hörde hela samtalet som du hade med chefredaktören. Och det handlade ju en del om mig, så. Ja, det gjorde det, så. Och så sa jag precis det jag hade sagt till chefredaktören.
Mm.
Och då kavlade han ner ärmarna. Så. Det var starkt, så. Det var jävligt starkt att säga det öga mot öga.
Mm.
Och det är precis vad jag tycker och tänker, så. Ja, du har min välsignelse, så. Jag skulle helst vilja att du fortsatte.
Mm.
Att du blev kvar här, men vill du sluta så klart att du får göra det.
Ja.
Ja, men det gör jag, så jag säger. Så jag åkte tillbaka till Göteborg. Och det som var intressant efter det var då att då hade jag ingen anställning. Så då började jag läsa litteraturhistoria på universitetet. Inte för min pappa, utan för en kollega till honom. Och jag var ju väldigt intresserad av det. Och påbörjade då en trebetygsuppsats om Per Rådströms författarskap, som jag tyckte väldigt mycket om. Som ju var en journalistisk författare. Och jag hade då kartlagt också då, så jag skulle träffa Slas, som var hans goda vän. Och Bengt Grive ingick faktiskt lustigt nog i den vänskapskretsen, så honom skulle jag också träffa för att skriva den här trebetygsuppsatsen då. Och då ringer det i telefon hemma i Majorna i Göteborg. I telefon är en gammal journalistkollega till mig på Handelstidningen. Han säger, Arne, du spelar ju tennis. Ja, jo, det är lite sådär till utbehov. Kan du åka ner till exercishuset på Heden? För där står Lars-Gunnar Björklund och väntar på en tennispartner och jag har fastnat i Borås. Jag kommer fan inte härifrån. Ja, visst, sa jag. Så jag satte mig på spårvagnen och åkte ner. Och Lars-Gunnar Björklund stod ju på den där idolliktan som jag hade.
Mm.
Över mina 5-6 stora idoler, där Bebbe Johansson då stod som nummer 1. Frank Sinatra, Elvis Presley, Lars-Gunnar Björklund och Lennart Hyland. Och Hylarna före, antagligen. Men ungefär i den ordningen. Och jag hade ju sett honom på pressläktaren, men aldrig vågat prata med honom, för han var lite för stor. Jag hade inte vågat. Jag hade sagt hej, som man gör till journalistkollegor, men jag hade aldrig vågat ta mig fram till honom.
Så det var lite pirrigt då?
Ja, det var, jag tyckte det var jättespännande och kul. Och vi spelade ju vår tennismatch, och då är det väldigt svårt att konversera då. Men i omklädnings rummet efteråt så pratade vi då lite och då kläckte jag ur mig någonting. Jag sa att jag tycker du är jättebra allt möjligt sånt här. Men någonting som jag inte tycker är så bra, det är ju de här lokala idrottskrönikerna, så de är ju ibland riktigt, riktigt amatörmässigt gjorda helt enkelt, tyckte jag. Utan att då riktigt, jag visste ju inte att han var ansvarig för dem också. Ja, han blev ganska tyst, minns jag. Och han kommenterade nog inte det överhuvudtaget vid det tillfället, utan det gick ju upp för mig ganska långt efteråt, eller ett tag efteråt, att det var han som var ansvarig för de krönikorna också. Mm. Ja, han ringer alltså dagen efter. Och har väl då bearbetat det där på något sätt och så säger då att ja, du som är så duktig, du kanske skulle göra en sån där lokal idrottskrönika. Ja. Ja, visst, så. Och det tänkte jag, radio kunde kanske vara kul. Då tänkte jag, och jag alltså det är fel. Och om det är fel vet jag inte riktigt, men det är fel som de flesta unga journalister gör. Är att de försöker göra någonting som ingen annan har gjort. Och istället för att göra det självklara. Och att man överarbetar helt enkelt. Och att man förbereder sig så oerhört så att till slut så blir ingenting rätt. Mm. Och det var ju vad som hände. För att jag bestämde mig då för att nu jävlar. Nu ska ni få en lokal idrottskrönika som ni aldrig har fått för. Så att jag bestämde mig för att jag skulle inte göra det självklara. Jag skulle inte ha den där allsvenska fotbollsmatchen. Och handbollsmatchen som nummer 1 och 2 så att säga. Utan vad händer i idrotts Göteborg den här helgen? Mm. Och vad kan vara av intresse som inte brukar uppmärksamma? Och det var ju massor då. Men till slut hittade jag då en orienteringstävling. Nationell orienteringstävling i Skatås.
Den toppar jag med.
Jävlar alltså, nu. Och jag hade ju aldrig gjort radio. Så jag fick ju en bandspelare och fick lära mig hur den fungerar då med mig. Och ut till Skatås. Och det var ju en jävla massa klasser. H2, SR, IT och vad fan de nu heter. De kan heta precis vad som helst. Och jag hade ju ingen sådär jättekoll. Och de kom ju inspringade från alla håll och kanter där. Och jag fram med mikrofonen sa, ja, vad sprang du i för klass då? Ja, det var IH, SL, D2. Ja, hur gick det då? Inte fan vet jag. Ja, jag missade väl tredje kontrollen eller sånt där. Och jag spelade in massor och kommer hem med det här materialet. Och har ju aldrig redigerat förut överhuvudtaget. Så tekniken där och jag satt och sa, ja men det där kan vi ta lite. Så tar vi lite och det där. Och liksom, jag skulle få reda på också, det skulle komma någon och ringa och tala om hur det hade gått så att säga. Vem som hade vunnit elitklassen. Och, ja, det var ett virvar alltså. Och vi klippte. Och till slut var det ju bara då 5 minuter till sändningen och sånt där. Ja, det är bara att köra. Och då tänkte jag, jävlar också, det har ju spelats allsvensk fotboll, hur gick det? Och då fick jag ju riva upp det på något sätt och säga, ja. Så att det är troligen, det bör vara den sämsta lokala idrottskrönikan som någonsin har gjorts. Alltså. För det var alltså en fullständigt ointressant nationell orienteringstävling i 13 minuter eller något sånt där. Och sen blev det 2 minuter att ja, det har vi spelat allsvensk fotboll också. Och jag trodde att det slutade 2-1.
Men jag är inte riktigt säker.
Nej. Och uppgiften att döma här så blev det 2-1.
Och vad blev då domen?
Lars-Gunnar Björklund är en väldigt intelligent människa det var. Så istället för att vara skadeglad då över den här. Ja, kallade han ju in mig på redaktionen och så sa han att ja, det blev ju inte någon lysande krönika, sa han direkt, men det var nog den bästa och mest ambitiösa idén bakom som någon har haft. Mm. Och fortsätt så, sa han, men du kanske måste se till då vad det är för format du jobbar i så att säga.
Ja.
Och vad som är viktigt riktigt. Men det var en... Ja, det var bra.
Men sen var det några år där då innan...
Nej, sen, det var ingen särskilt lång tid. Utan, och vi satt, det var väldigt tunna väggar. Och jag satt i rummet bredvid Lars-Gunnar. Så jag kunde uppfatta, jag hörde ju när det ringde och ibland kunde jag höra då spridda fraser ifrån samtalen. Och då hör jag plötsligt genom väggen, så säger han, Arne Hägerfors. Och så går det ett par minuter och så surrar de om någonting. Och så säger han igen, jag går i god för Arne Hägerfors. Och då kan jag ju inte hålla mig, utan då går jag ju runt den där tunna väggen. Och säger, vad fan var det där för någonting? Jag hörde mitt namn nämnas, ja, sa han. Stämmer, du ska börja på TV-sporten i Stockholm. Nej, så det ska jag inte. Jag flyttade inte en gång till. Jag trivs så bra här och jag spelar i Division 4 lag och Division 3 i handboll. Och jag har alla mina kompisar här och det var en jättemisstag att åka ner till Malmö. Och jag vill inte flytta till Stockholm. Och då så sa han, sätt dig ner, så. Och så sa han det att det här är en chans som du inte får missa. Här i Göteborg kan du få göra si och så mycket, men i Stockholm kan du få göra allt. Och vi ska visserligen dra igång tips extra här nere och sånt där. Och det, där kan du naturligtvis få en ledande roll i redaktionen och åka på en del matcher och sånt där. Men i Stockholm så kan du göra all idrott. Och du kan, där gör Sportspegeln och där gör Sportnytt. Så att du ska åka till Stockholm. Jag hade ju en pappa, men jag hade ju en pappa till, och det var ju Lars-Gunnar Björklund. Det han sa, det sa man inte emot, så att säga, utan, och jag litade till 100% på honom.
Och även om det innebar att åka ifrån honom, ja, i det läget.
Ja. När han sa det att det här ska du göra, för det här är en chans på 100. Och de anställde det året då 3 stycken nya. Medan de utökade alltså sportredaktionen med 3 medarbetare. Så Mac Enger, som hade hjälpt dem med OS, tror jag det året, blev anställd ifrån Falun. Och Bo Hansson, som hade gjort en ganska snabb karriär på Radiosporten, som en av de 3 stora då där efter, ja, det var Hyland, Strömmer, Björklund och Bosse Hansson. Strömmer, Björklund och Hansson var ju Hylands kronprinsar, som det hette då på den tiden. Så Bosse Hansson och jag anställde samma dag faktiskt.
Och, lite häftigt perspektiv att ha, ja, så här långt senare.
Ja, det är det faktiskt. Och Bosse, det var också intressant då, för att Bosse är ju, jag vet inte vad man ska kalla det för någonting, men han är alltså en idrottsälskare ute i fingerspetsarna. Han kom ju då ifrån Idrottsbladet på den tiden till Sveriges Radio och gjorde en ganska snabb karriär där. Och Hyland tog honom till sig också, som han såg ju hans rent byråkratiska kunskaper, att han var väldigt bra på statistik och sånt där. Så han satt ju ofta bredvid Hyland på friidrottstävlingar och sånt där och servade Hyland helt enkelt. Väldigt ordningsam och plikttrogen och oerhört idrottsintresserad. Och verbal, allt möjligt. Så att när vi anställdes då där samtidigt, så var det ju naturligt att vi hade lite kontakt. Och jag var ju ny i Stockholm, visste inte riktigt vad jag skulle göra. Så Bosse ringde och sa att jag ska åka ut dit och dit och titta på det och det. Och det var ju det från 3 matcher och det kunde vara allt mellan himmel och jord. Basket och handboll och fotboll och trav och idrott överhuvudtaget var. Och det intresset delade vi ju. Mm. Och jag hade ju inte körkort och sånt där. Så att han kom ju hem och hämtade mig och sen lämnade han mig på kvällen. Och vi hade bra på det sättet. Vi kan inte säga att vi var goda vänner, för man umgicks inte med Bo Hansson. Han är inte den sorten riktigt, utan han har ett privatliv som är väldigt privat. Jag tror ingen vet egentligen vad han gör när han inte håller på med idrott. Men vi kom väldigt bra överens, och där finns en lustig historia i det också då. För att då kom jag ju hem då efter någon eller några månader till Göteborg. Någon helg, och så förhörde de ju sig naturligtvis då, familjen och pappa och sånt där. Hur trivs du? Jo, men det är jättebra. Jag bor bra, sa jag. Och nära, jag har ju aldrig haft körkort och sånt där, så jag bodde ju då på gångavstånd ifrån radiohuset. Visserligen är en omodern lägenhet, men det, som ungkar spelade ju mig ingen roll. Och så frågade de lite om kollegor och sånt där, och så sa jag, ja, så är det Bo Hansson som är anställd samtidigt som jag då. Och då säger pappa, Bo Hansson, tycker jag känner igen, så. Så gick han in till sina lärarböcker där och så slog han lite. Och så kommer han tillbaka och så hittar han då Bo Hansson. Och kollar då födelser och jag, men det måste ju vara han. Då hade pappa haft honom som elev på Hvitfeldtska läroverket. Han är alltså göteborgare från start, Bo Hansson. Hans mamma bodde kvar i Göteborg hela tiden, minns jag. Och vi hade jobbat tillsammans då och varit ute jättebra. Han hade inte med ett ord nämnt att han hade haft min pappa som lärare. Och Hegerfors är ju ett ganska ovanligt namn.
Det är den privata sfären.
Ja, det är den privata sfären. Det är Bo Hansson. Han bjuder inte på någonting. Nej. I den privata sfären. Så att när jag kommer upp då till Stockholm så går jag över till Bosse. Så här, du, det var lite intressant. Jag var hemma i Göteborg här och pappa slog lite i sina gamla lärarböcker. Och hittade då en elev som heter Bo Hansson. Ja, så, ja. Visst. Jag hade din pappa som lärare. Ja, varför har du aldrig sagt det? Nej. Så det var också intressant.
Ja.
Men vi kom väldigt bra överens. Vi tyckte nog, eller vi tycker om idrott på samma sätt. Vi är helt enkelt genuint intresserade. Och karriären att vara i radio eller tv, det var inte det viktiga, utan det var idrotten som var det viktiga. Och det är ganska intressant också, för att det är några stycken som Lars-Gunnar var ju min mentor i väldigt hög grad. Och jag har inte direkt tagit upp den manteln, men några av dem som är aktiva idag har då hört av sig till mig och velat ha goda råd. Och då har jag ju egentligen givit dem det som Lars-Gunnar gav mig.
Mm.
Jag har vidarebefordrat de goda råden. Och det är bara en egentligen som det där har varit väldigt... Ja, mer av än vad det har varit med alla de andra, och det är Lasse Granqvist. Vi har ju kommit på att vi tycker om idrott av samma skäl, så att säga. Det har ingenting att göra med att vi tycker att det är kul att vara i radio eller tv, utan det har bara med glädjen i att få vara på den och den arenan och att få se den och den matchen.
Mm.
Det är ju rätt intressant att se hur parallella våra karriärer har varit då, Granqvist och min. Det är ju några av de få då, och även Lars-Gunnar Björklund har ju fått det faktiskt, stora journalistpriset som sportjournalist. Och det är ju väldigt, som det anser jag är den finaste utmärkelsen jag har fått, och även om jag har fått hederskristallen och allt vad det heter och sånt där, så Stora journalistpriset vet jag var ju en ren chock när de ringde. En ren glädjechock alltså.
Var det 92 det?
Det kanske var, årtal jag dålig på, men ja. Det var något sånt där, och det var ju fantastiskt. Och det anser jag nog fortfarande är den finaste utmärkelsen.
Mm.
Och det är också roligt att se att Lars-Gunnar Björklund fick det, jag fick det, och Lasse Granqvist fick det, och på något sätt så har tråden gått vidare. Mm. Lars-Gunnar hjälpte mig och jag har hjälpt Lasse. Mm.
Vad var det för råd som du kände att det här vill jag skicka vidare?
Nej, men det är ju det Lars-Gunnar Björklund hade, var ju en enorm arbetsmoral egentligen. Så att bland det första han sa överhuvudtaget, det var att du ska helt enkelt vara här av rätt anledning. Du ska älska idrotten. Och du ska vara lika förberedd som idrottsmännen. Du ska inte ha någonting att skylla på överhuvudtaget om du inte gör en bra insats. Du ska inte kunna komma och säga, ha, nej, det kanske inte var så bra, men det beror ju på att jag var ute igår kväll.
Mm.
Utan din plikt mot idrottsmännen och mot det du gör, det är att vara lika tränad som du vill att de ska vara. Du ska veta precis allting. Du ska aldrig ha någon annan att skylla på än dig själv om du har gjort något fel. Det finns inga svepskäl.
Med det perspektivet, när man kan backa som du kan, att komma toppförberedd, om man har den svansföringen, hur jobbade du då?
Det är ju en oerhörd lycka att få jobba med någonting som man är genuint intresserad av och som egentligen är det största intresset i ens liv.
Mm.
Och det innebär ju, och det tror jag alla vet om som har en favorithobby eller favoritsysselsättning, att det är ju inget jobb.
Mm.
Och att lära sig en laguppställning eller sånt där, det kunde ju jag redan. Det hade jag ju kunnat även om jag inte jobbade på Sveriges Television eller sånt där.
Nej, nej.
Och att plugga in, förbereda en match så att säga, var ju ett rent nöje.
Mm.
Det var ju alltså, oj, tänk, har Benfica, de har vunnit det också. Och de spelade det året. Och alltså omedelbart som jag läser det så sitter du i hjärnan. För att det passerar liksom inga, det finns inga spärrar va?
Nej.
Utan...
Annat kan försvinna, men det här stannar. Annat,
ja, det stannar direkt.
Okej.
Okay. Jag menar att jag och det kan jag nog fortfarande än idag, läsa resultatbörsen. Och sen 5 minuter efteråt så kan någon förhöra mig på resultatbörsen, så kan jag vända resultat. För att det är så genuint intresse helt enkelt.
Ja.
Att om Örgryte har slagit Falkenberg med 2-1 så sätter det ju sig omedelbart.
Ja. Alltså det, för det är ju viktig kunskap.
Ja, och den är så självklar och den är så lättlärd. Va? Du behöver inte ens fundera på att lära dig den, utan så fort du har sett resultatet så kan du det.
Mm.
Åtminstone det närmaste dygnet så sitter det.
Mm.
Och så var det ju då med allt det som jag förberedde sig, som man gör inför tv-program och tv-matcher. Om jag läste en laguppställning så var jag ju så genuint intresserad av egentligen alla 11 de här spelarna. Så det var inga svårigheter att ta in dem.
Men var det inte svårt att hitta information, tänker jag? För det här nu snackar vi ju ganska långt innan internet-eran.
Jo, det var väldigt svårt.
Hur gjorde du då?
Jag kunde ju inte språket, men jag kunde ju förstå vad det gick ut på. Så jag, till och med när jag var på Isvestia-turneringar och ishockey-turneringar i Ryssland så lyssnade jag ju på rysk tv. Och,
det kan man snacka om i genuint intresse.
Ja, och förstod vad de pratade om.
Okej.
Okay. För att det hördes ju på tonfallet och man kunde se på bilderna. Och så plötsligt så sa de ju då Jakuschef eller Bobrov eller så. Jaha.
Ja.
Då är de speciellt där, och så tittade man ju då och såg man kanske att han antingen haltade av eller också att han gjorde något snyggt mål.
Mm.
Så då visste man ju att Jakuschev är nog i väldigt bra form, men Bobrov blir nog osäker startande.
Men samlade du, jag tänker att Nej. Det skulle varit en massa papper Nej. I pärmar och sånt där. Det gjorde
Nej,
du inte.
Det gjorde Bosse Hansson.
Ja.
Jag har ångrat det i efterhand, jag har ingenting kvar.
Nej.
Inte ett programblad från en enda VM-final i någonting. Inte en souvenir. Jag har ju fått massor av presenter på de där stora VM-turneringarna. Och jag har nog givit dem vidare till sådana som jag tyckte om.
Ja. Jag tänkte kanske mest på om du sparade så att säga, material som du behövde i yrket.
Nej. Nej, det gjorde jag nog. Jag kunde bläddra tillbaka ibland.
Det var liksom inte så att nästa landskamp, då fyllde du på i pärmen?
Nej.
Och...
nej, nej.
Nej,
det gjorde jag inte. Utan jag började nästan allt om från början varje år.
Ja.
Och kunde möjligen gå tillbaka till och säga, ja just det, men det var ju samma, just det, men då lägger vi till en landskamp bara på.
Ja, så det fanns ingen svenska landslaget, pärmen och...
Nej. Nej, det hade alla andra.
Ja, inte du?
Nej, jag har aldrig haft någon ordning på det sättet och det kan min fru intyga, så att säga, det är fortfarande likadant hemma. Det märks ju väldigt tydligt när man jobbar i tv, och då tror ju folk att man har jobbat ganska länge med det, men jag jobbade ju inte särskilt mycket mer än när jag var i tv.
Nej.
Det var ju till och med på det sättet att... jag vet inte vad det hängde ju med från skoltiden. Det ingår väl dessvärre i min personlighet att jag är rätt så slarvig och rätt så lat. Jag har en väldigt, och vad den bottnar det vet jag inte, men jag har en väldigt svårt för auktoriteter.
Ja.
Och jag har väldigt svårt för när folk talar om för mig vad jag ska göra. Det blev ju inte sämre när jag fick Bosse Gentzer som chef, som var en gammal ungdomsvän ifrån Göteborg.
Mm.
Så vi kände varandra väldigt väl och umgicks ju också privat.
Ja.
Och han visste ju vem jag var, och hans uppfattning om mig var så grundmurat klar, så att säga, att han tyckte jag var bäst.
Mm.
Och han tyckte att jag hade rätt att göra vad jag ville helt enkelt.
Mm.
Och där finns en rätt fantastisk historia faktiskt, för det var ju några stycken, det finns ju... Jag säger inte att det är avundsjuka, och jag säger inte heller att det är fel, det som de säger, utan jag kan mycket väl förstå att det kom klagomål.
Mm.
Och jag fick ju reda på då att på ett av de sammanträdena som jag då inte var på, så hade då en nitisk medarbetare sagt då att jo, jag undrar bara, hur kommer det sig att Arne får göra precis vad han vill och komma och gå när han vill, trots att han har ett arbetsschema precis som vi andra har, och ändå får han göra de bästa grejerna. Medan, och han, den här killen var en nitisk medarbetare, han var där. Om man skulle vara där 9-21 så var han där 9-21. Om jag skulle vara där 9-21 så var jag väl där 14-21 eftersom programmet inte var slut förrän då. Men det var liksom oerhört skillnad, och jag kunde komma in och bara hämta Aftonbladet i Expressen och så gick jag hem igen.
Mm.
Och fick ju fullt betalt för en hel arbetsdag, så att säga.
Mm. Med och, chefens goda minne.
Ja.
Ja.
Ja, det var till och med så. Det hände vid ett tillfälle. Då ringer Bosse Gentel hem när jag ligger i sängen och läser Dagens Nyheter. Klockan 1 på dagen eller sånt där. Och säger, Arne, skulle du kunna tänka dig bara att titta in på jobbet? För det blir så jävla mycket lättare. Då slipper jag att du bara kommer in och visar dig. Så att de ser att du är här.
Ja.
Sen kan du gå hem igen.
Ja.
Och det gjorde jag och cyklade in. Jag bodde ju väldigt nära radiohuset.
Ja.
Så jag cyklade in på en 10 minuter och så gick jag in. Och sen så var jag där och så hämtade jag Aftonbladet Expressen, så jag fick dem gratis då. Och så satt jag och snackade med Ulf Båge och Bosse Hansson och Grive och fikade kanske någonting. Och tittade på tv och frågade, vad är det ikväll och vad ska ni ha för någonting och sånt där. Och sen så cyklar jag hem igen. Ja. Och så ringer jag Bosse och säger tack för det. Ja. Jättebra. Nu är det lugnt.
Men var det bara du som hade det så?
Ja, det var bara jag.
Ja.
Det var nog ingen som direkt var i behov av det annat. Men jag har alltså en inbyggd grundslöhet. Helt ja. Jag gör av någon anledning så lite som möjligt.
Mm.
Jag menar, det fanns en kille på sportredaktionen som kom från Radiosporten och från popredaktionen egentligen på Sveriges Radio. Han stod för countrymusiken, som heter Leif H. Andersson. Han blev först anställd på Radiosporten och blev någon sorts redaktionschef eller redaktionssekreterare där. Värvades till TV-sporten och blev redaktionschef där. Och blev ansvarig för alla de stora sändningarna, VM. Om han hade varit kvar så hade han alltså nu varit redaktör för fotbolls-VM i SVT.
Mm.
Och han gjorde OS. Och jag var programledare nästan alltid för de här riktigt stora sändningarna.
Mm.
Och han var enormt begåvad på att skräddarsy programmen så att de var gjorda för mig helt enkelt.
Mm.
Så att tack vare honom så fick jag då Stora Journalistpriset. Och det var ju för att en OS-sändning som vi hade.
Mm.
Och alltså att han inte fick Stora Journalistpriset
ja.
Var ju naturligtvis fel.
Ja.
För jag gjorde program som han hade gjort åt mig.
Mm.
Det här är Arne Hegerfors OS helt enkelt. Och det var det. Och det gick ju så bra. Jag behövde ju inte ens förbereda mig.
Nej.
För han hade ju satt på mig kostymen.
Ja.
Och den satt perfekt. Och det hände alltså i VM-fotboll, det hände i OS år efter år efter år.
Mm.
Så det var en fruktansvärd förlust när han plötsligt dog i hjärtinfarkt. På jobbet faktiskt.
Oj.
Och han är den absolut bästa redaktör jag har haft. Alltså han visste bättre än jag själv.
Vad du behövde.
Ja. Mm. Han visste att det här är Arne Hegerfors program. Så här ska det se ut.
Mm.
Och det var det. Det var det. Alltså jag behövde inte ens. Jag bara tittade. Ja visst, det är klart ska jag göra så här.
Mm.
Jag behövde inte fundera.
Nej.
Jag vill bara gå in och göra. Och bara vara mig själv. Jag har fått det jobb som jag i fiktionen, så att säga fiktivt, hade velat hitta på att jag skulle få. Och så fanns det i verkligheten. Och jag fick det. Och det är det som är det underbara. Det bästa med det hela är ju nästan att det visade sig att det passade mig ganska bra.
Mm.
Och att folk till och med i efterhand kommer och säger att åh, vad kul att just du har gjort det här. Och det, alltså, jag kan inte gå en dag någonstans i Sverige utan att det kommer fram en eller flera personer och tackar så mycket för det som har varit. En enorm uppskattning Och då har jag bara gjort sånt som är roligt. Mm. Som jag, alltså av ren lust har jag jobbat hela tiden. Och precis, där är alltså Lasse Granqvist och jag är precis likadana. Och Lars-Gunnar Björklund var också sån. Mm. Vi jobbar med det här för att vi tycker att det här är det roligaste som finns. Och det vet jag, det var ett av de här råden som Lars-Gunnar Björklund gav mig. Han sa att varje år så måste du stänga dörren om dig. Sätta dig ensam på din kammare. Titta in i väggen och fundera över och ställa dig frågan. Vad är det roligaste som finns? Svarar du då inte, det är att kommentera och se idrott i radio och tv, så ska du sluta. Mm. För då finns det någon annan som kan göra det bättre. Och det hände mig aldrig. Att jag kunde komma fram till att ja, nej, nu är jag klar med det här.
Men du berättade ju förut att Bosse Hansson och du, ni anställdes på samma dag på SVT. Hur följdes ni åt sen då? För mig är ju ni de två man lyssnade på som kommenterade fotboll. Hur var det? Eran väg framåt från 60-talet?
Vi är ju väldigt olika. Jag var ju då en väldigt utåtriktad person så att säga. Han är ju en väldigt inåtriktad person. Så att vi umgicks ju bara när vi såg på idrott tillsammans och åkte runt i Stockholmstrakten.
Men hur fördelades matcher mellan er?
Vi pratade ju aldrig om det.
Nej, okej.
Okay. Utan det var ju cheferna som bestämde. Och det var ju ganska rolig. Det är ju en envis här i den här Hansson. Och som sagt var inte alltid helt lättillgänglig. Så att det var ju en chef då som kom över till mig och så sa han det att det är ju Europacup match då på någon hög nivå. Och det går i Italien och det är Milan. Och jag vet ju att Bosse gärna vill göra det. Men Bosse Hanssons svar alltid när någon frågade honom om någonting var alltså alltid negativt i första läget.
Aha.
Och det visste ju cheferna. Och de hade väl tyckte väl att han hade tröttnat lite på det, så han sa till mig att du ska åka till Milano.
Ja.
Men jag ska gå över till Bosse. Och då gjorde han ju det, och det hände precis det som alltid händer. Så att han sa det att ja, det är ju Europacup semifinal eller något sånt här. Och det är Milan mot Real Madrid, en kanonmatch var det. Och det sa Bosse, som han alltid sa, nej, jag har så mycket att göra. Det blir så mycket att boka biljetter och åka dit och borta. Jag ska göra den här det. Och så visste ju alla då att en halvtimme senare så skulle han komma och säga att
jag gör väl det.
Vi är närmare efter, så jag klarar nog av det.
Ja.
Och det hände ju precis det. Så att när Bosse då kom efter en halvtimme, eller en timme upp där och sa att jag har tittat över det här schemat riktigt här och så, jag skulle nog kunna göra det här. Det är för sent, Arne gör det. Och han, alltså det hade ju aldrig hänt förut.
Nej.
Så att efter det så slutade han ju med. Han förstod ju då att han kunde inte säga nej helt enkelt, för det fanns en annan som kunde göra det. Lars-Gunnar Björklund har ju myntat två uttryck kring min person då.
Ja.
Det är uttrycket hägerforsare, som är genuint riktigt dåliga göteborgsvitsar. Eller ordlekar, helt enkelt. Och det tyckte jag väldigt mycket om, och det kunde jag ju i praktiken sen omsätta i det här tv-programmet Krysch, inte minst. Tillsammans med Björn Skifs, där vi hade väldigt mycket roligt åt just de här ordlekarna. Jag tycker väldigt mycket om att leka med ord.
Mm.
Och sen efter det så var ju då, så döpte han ju mig till Alexander Lukas.
Mm.
För att jag hade ju sån typ. För det visade sig ju då att och den turen har alltså många lagt märke till. Så den är nog inte bara något som jag har fabricerat i efterhand. Utan det hände i min karriär, så hände det vid 2-3 tillfällen att folk hade lagt märke till det här. Så att vid ett tillfälle vet jag, så när Tipsextra pågick, så hade de haft 2-0-0-matcher i följd. Och jag stod inte på schemat förrän någon månad senare skulle jag åka. Då ringer de och så säger de att du måste åka nu på lördag för att nu har vi haft 2-0-0 matcher i rad och vi måste ha mål. Och den matchen som jag då gjorde visades när Tipsextra hade jubileum. Så visade man den matchen igen som den mest minnesvärda matchen genom alla tider.
Det var den West Bromwich United,
Manchester
va?
United, ja. Ja.
Slutet på 70-talet, 5-3
exakt.
Va?
Ja. Ja.
Och då skulle var det du som gjorde den då?
Ja. Jaha,
okej.
Okay. Jo, men det är så självklart. För,
jo, men du...
det finns liksom.
Det var Alexander Lukas.
Ja, det finns ja. Inte. Det, jag
för du allt. Gjorde väl inte så jättemycket Tipsextra som jag minns?
Nej, det var ju Göteborgs.
Ja, precis.
Det var ju Leif Larsson som gjorde ju överlägset
ja.
Mest.
Ja, ja visst.
Och vi i Stockholm,
hur ofta gjorde du en Tipsextra
match? En eller två om året.
Ja.
Och det finns alltså två stycken idrottsledare som har lagt märke till det. Och det var ju dels då när IFK Göteborg vann UEFA-cupen. Och det var första eller andra gången. Det var nog första gången. Då ringde IFK Göteborgs ledning till TV-sporten för att ta reda på vem ska kommentera matchen. Och så fick de reda på att det var Bo Hansson och då skrek de också, nej, vi måste vinna den här matchen. Arne Hegerfors måste komma. Bo Hansson gjorde den och de vann ändå. Sen ringer det en fredagkväll hemma i Stockholm i telefon. Och då har jag alltså följt Ralf Edström i PSV Eindhoven väldigt mycket. Och vi åkte ju då och då ner. Och gjorde toppmatcherna där Ajax, Feyenoord. När de mötte PSV. Så då ringer på fredagskvällen PSV Eindhovens direktör som jag hade träffat, klubbdirektör.
Ja.
Väldigt trevlig man, Ben van Schelder. Och så säger han, ja du kanske lite undrar varför jag menar, men du kommer väl imorgon. Så. Och det var ju då seriefinal mot Ajax. Va? Och då säger jag det att nej. Det här brukar ju gå i Sportspegeln då på söndagarna och de spelar på lördagar. Och det blir ofta bra reportage därifrån. Och det är underliga, jag hade inte själv lagt märke till det här. Men då säger Ben van Schelder. Ja, även om ni nu inte sänder i svensk television så vill vi att du kommer ner. Ja, vi bjuder på resa, bara du kommer.
Ja.
Och så var ju, varför det? Vi har aldrig förlorat. När du har varit här. Och Ralf Edström har gjort mål varje gång. Och då skrattar jag så jag kan inte så. För att jag har ett annat uppdrag.
Ja.
Och jag tycker de vann serien men jag tror inte de vann den matchen. De fick oavgjort tror jag. Ja, okay. Och Ralf gjorde inte mål.
Men
så vidskepliga är även idrottsmännen så att säga. Och idrottsledare.
Ja, det tror jag det. Om jag gjorde mål varje gång du kom så skulle jag vilja att du var där.
Och det visste ju inte jag. Nej. Jag hade ju inte koll på det. Men när jag sen gick igenom det så visade det att det var sant.
Mm.
Varje gång jag var nere så vann PSV och Ralf gjorde mål.
Ja.
Men det var på det viset att när Ralf Edström slog igenom så råkade jag vara på alla de här matcherna som reporter. Och så jag gjorde alla intervjuer med honom. Och jag blev god vän med honom.
Mm.
Jag gjorde alltså min första fotbollslandskamp i Sveriges Television. Det var Sverige-Sovjet på Råsunda. Och det är Ralf Edströms andra landskamp i karriären.
Mm.
Han gjorde debut mot Danmark i Malmö. Och sen spelade de mot en vänskapslandskamp som slutar 4-4. Och han gör 3 nickmål. Och får alltså sitt stora genombrott i den matchen. Och den matchen blev ju då så uppmärksammad.
Mm.
Trots att det var en vanlig träningslandskamp. Men det ingick liksom i någon sorts mönster att jag var på sådana matcher. Och jag var med om sådana saker. Jag menar det här Bernt Johansson har ju alla hört om. Det är ju en sån oerhörd tillfällighet.
Cykelguldet.
Ja, jag började alltså som cykelreporter igen. För det sysslade Lars Gunnar med. Så att han tyckte du ska göra 6-dagarsloppet i cykel.
Mm.
Och jag gjorde SM i cykel och gjorde VM i cykel. Jag gjorde till exempel Fåglundbröderna, det var ju också en konstig historia. På årsdagen efter den ryska inmarschen i Tjeckoslovakien så gick cykel-VM i Brno. Och det var ju rätt stor uppståndelse kring den där årsdagen.
Mm.
Så det var stor polis och militär insats. Runt hela Lars-Gunnar Björklund som jobbade för radion då blev arresterad vet jag för han var ute och det var utegångsförbud.
Mm.
Så han satt ett tag i häkte där men jag gick ju inte ut då utan. Men och det är också en sån där enorm händelse att då gör jag alltså lagtempo loppet i Brno och sitter lite offside. Jag får inte komma ut i arenan för det finns inte plats. Och Sveriges Television var då inte så att säga prioriterat, utan jag sitter på TV-centrum och kommenterar det här. Och de blir guldmedaljörer, och det är det första stora jag gör i direktsändnings...
69.
Ja, och det följde med mig sen väldigt ofta. Sen inträffar ju det här oerhört underliga. Handboll var ju min sport från början, och det var egentligen en sport där jag fick de första riktigt stora uppdragen. Och jag hade ju spelat handboll hela mitt liv och kände ju landslagsspelarna, för jag hade ju spelat mot dem då. Många var ju från Göteborg. Så handboll var stort, men det visade ju sig sen då att jag fick så kolossalt mycket fotboll, ishockey. Så att då kom ju någon sportchef och sa att du kan ju inte göra allt. Så att, kan du tänka dig avstå från handbollen? Det kunde jag ju då i den, om jag skulle välja bort fotboll, ishockey, programledarskap och sånt där. Så var ju handbollen då att okej. Men då inträffade ju det där, precis som alltid, det som inträffade med mig så att säga väldigt ofta. Och som jag fortfarande alltså på något sätt pekar på som typ. Eller någon högre makt som styr. Då kommer alltså chefen och säger, kan du tänka dig att åka på handbolls-VM i Prag? För att han som normalt kommenterar handboll, han ska bli pappa precis i de där dagarna. Och han vill inte åka iväg då. Och då har det ju inte gått så bra för svensk handboll efter att ha gått väldigt bra. Ända tills jag slutade kommentera. Och då kommer in och då vinner de VM. Sensationellt va? Med Roger Agge Karlsson som är alltså en gammal skolkamrat till mig. Jaha. En av alla dessa skolor jag gick på. Och men det var ju också, det var ungefär på det viset att Alexander Lukas, jag har nu varit där igen. Och när Foppa slår den där straffen och sånt där, då är jag i Lillehammer. Och när IFK Göteborg vinner sina två UEFA-cupguld, då kommenterar jag bägge de finalerna.
Det började som en rolig grej med Alexander Lukas, men jag börjar inse att det finns någonting bakom det.
Ja, det gör det. Sen kan man ju säga då att oturen har ju kommit då i vissa steg. Det var jag som var på Hazelstadion, och det var ju liksom inte riktigt inne
precis.
I. Det skulle ju inte ha varit jag.
Nej. Men om man säger
och det var århundradets match, så att det var den match som alla hade sett fram emot väldigt, väldigt länge. Men det hade liksom aldrig slumpat sig att Europas två bästa lag fick möta varandra i final. Men nu äntligen skulle det hända. Juventus och Liverpool som hade dominerat de två bästa ligorna, men inte samtidigt gått till Europacupfinal. Nu äntligen skulle de spela, och så blev det ingenting.
Hur var den upplevelsen?
Det var ju skräckinjagande naturligtvis. Det var ju...
Vad såg man från där du satt?
Ja, jag såg väldigt mycket. Så att jag insåg ju väldigt snabbt där att det här var inget vanligt slagsmål, utan här dog ju folk. Och när läktaren rasade så blev det ju ren katastrof. Det var ju där de flesta dog. Men jag såg ju rätt tidigt hur någon stack en kniv. Jag hade kikare med mig. Så jag tittade över på den sektionen där det är så olyckligt och hade blivit fel. Att de hade sålt, de visste inte att de hade sålt biljetter till fans från den andra sidan så att säga. För det blev biljetter över. Så det var väl Liverpool-fansen som plötsligt hade hamnat in till italienska sektionen. Och eller om det var tvärtom, men det var italienarna som blev överfallna av Liverpool-fansen. Och jag såg ju knivar som stacks in i folk, alltså, så jag förstod att jag dör ju folk.
Ja.
Så det var inget vanligt slagsmål, utan det var mord.
Ja.
Och sen brakade ju då anläggningen ihop, och där dog ju de flesta, de dog under rasmassorna.
Ja.
För det att en hel läktare rasade ner på folk som stod under den. Så det var ju där de flesta dog. Men man insåg ju lätt att det var inte vanligt, och det var en katastrof.
98, då var det VM i Frankrike. Och Frankrike vann.
Också jättekonstigt.
Gjorde du finalen då?
Ja.
Då har du ett perspektiv från 1970 till 1998.
Ja, jag såg ju VM 1958.
Ja, men jag tänker som där du faktiskt har arbetat med på den nivån.
Ja, 70 var jag programledare på hemmaplan.
Vad går det att summera några tankar kring nästan 30 år av fotboll på den nivån? Hur fotbollen har ändrats? Hur din arbetssituation har ändrats?
Ja, det har ju blivit fruktansvärt mycket enklare. att vara kommentator. Du har ju ett informationsflöde som nästan är överväldigande idag. Då var det ju otroligt svårt att få reda på uppgifter om motståndarna.
Jag vet att du har sagt att du hade höga krav på dig själv.
Ja.
Men vad la du ribban själv då? För liksom, vad tyckte du var rimligt att kunna säga om en person med de förutsättningarna som du hade?
Jo, men jag skulle nog veta vad som var viktigt för mig. Det var ju egentligen inte att berätta allt jag visste.
Nej.
Utan att säga rätt saker i rätt ögonblick.
Mm.
Och det är alltså hela jobbets enda ledord. Egentligen, det är timing. Det är att säga rätt saker i rätt ögonblick. För att du kan säga den bästa mening och den bästa information du någonsin har sagt. Men den drunknar i bilden.
Mm.
Och den där överambitionen finns ju, och den varnar ju nästan alla de nya som tar kontakt med mig för.
Mm.
Men alla gör det nästan ändå, så att säga. De är så oerhört pålästa. Och de har inte det minsta koll på att det finns någonting som heter Kill Your Darlings.
Nej.
Jag gick ifrån, alltså, kan jag nog säga, alla matcher jag gjorde, så gick jag därifrån och så tittade jag upp och så tänkte jag, jäklar, det där använde jag inte. Men sen kom jag på, då var nog matchen bra.
Mm.
Jag behövde inte den informationen. Jag behövde inte den här fantastiskt fina anekdoten om det och det. Nej. För matchen var bättre och tog över. Och alltså jag blir fortfarande väldigt stel när jag lyssnar på kommentatorer som så fort högerbacken får bollen så ska de berätta historien om högerbacken.
Mm. För att de kan den?
Bara för att de kan den, ja. Mm. Och för att visa att jag har läst på.
Ja.
Och jag vill inte veta att du har läst på.
Nej.
Utan det ska komma naturligt. Det ska hända om högerbacken dör under matchen.
Mm.
Eller om han gör 3 mål. Eller om han gör självmål. Om han gör någonting som skiljer ut honom från alla de övriga spelarna.
Som motiverar berättelsen.
Som säger att vem är den där högerbacken? Mm. För plötsligt så vill man ju veta det.
Mm.
Men jag vill inte veta det så fort han slår en frispark eller slår en bakåtpassning.
Nej.
Ja, där såg vi högerbacken. Han har förresten gjort 3 mål i en match i ryska ligan när han var 12 år.
Mm.
Jaha.
Men var det viktigt för dig att på något sätt skaffa dig kunskap som ingen annan hade? Alltså unik kunskap?
Nej, det tror jag aldrig jag jagade efter. Jag var nog väldigt mycket en ögonblickets reporter. Det var det som hände där nere som var viktigt.
Mm.
Statistik och allt möjligt sånt där.
Det lämnar du till Hansson?
Ja, det gjorde jag nog i väldigt hög utsträckning. Och jag blev inte särskilt ledsen när jag kom hem efteråt och upptäckte att jag inte hade använt någonting av statistiken.
Nej.
Utan då blev jag istället väldigt glad och tänkte, det här måste ha varit en bra match. För jag behövde inte det. Utan jag lät nog alltid ögonblicket styra vad jag skulle säga. Jag regisserade inte matcherna i förväg. Jag hade en, och det lärde mig Lars-Gunnar Björklund, och det var nog Hyland som hade lärt. Hyland var ju den som ledde Lars-Gunnar, så att mycket av det som jag lärde mig kom nog ursprungligen från Hyland. Och det är ju att det finns ju ingen anledning att göra fel direkt i början. Så att varför inte skriva inledning på det hela? Att där har ju inte hunnit hända så mycket direkt på avspark, så att säga. Utan här kan du ge och göra det också på ett bra då, språkligt sätt.
Mm.
En bakgrund till matchens inneboende skäl och inneboende möjligheter kan du göra av med på en 45 sekunder i starten. Och det är skrivet och klart.
Mm.
Du behöver inte staka dig och du ger en fullödig presentation.
Proffsigt första
verbalt.
Intryck.
Mm. Väldigt bra. Och sen kan du också skriva avslutningen.
Mm.
För det sista du säger är ofta det folk kommer ihåg. Om du då säger att jaha, då är matchen slut och jag vet inte vad jag ska säga, men det är lika bra att lämna över till hemmaredaktionen.
Ja.
Då kan du också lägga till om matchen slutar si, om den slutar så eller om den slutar så. Så finns det olika scenarier för hur avslutningen bör formuleras.
Mm.
Så där är också en grej som du kan skriva ner.
Mm.
Och då kan man också skriva naturligtvis ett av vad var matchens stora ögonblick. Och så kanske du börjar med det då och säger att
Så det hade du liksom klart för dig att, som ett slags manus, men däremellan ja. Ja, då var det matchen.
Så var det ren improvisation. Mm.
Men det känns ju utifrån den bilden som Lasse ger och som du ger att där är ni väldigt lika.
Ja, ja, vi är oerhört. Det, alltså, det är slående hur lika vi är och i vår uppfattning om idrotten och vår respekt för idrotten. Mm.
Men du pratar ju om att du har ett gott minne och att det sätter sig väldigt lätt. Ja. Och det finns liksom inget motstånd och det gör ju även Lasse. Ja. Jag tänker att det kanske är lättare att vara den typen av kommentator om man har den förmågan. Om man inte har den förmågan kanske man på ett annat sätt måste luta sig mot ett manus eller statistik eller vad det ändå är.
Ja, jag känner ju bara mig själv på det sättet. Och Lasse och jag är ju otroligt lika. Ja, vi är själsfränder helt enkelt. Mm. Och vi har ju lustigt likartade karriärer så att säga på något sätt. Att han fick stora journalistpriset nu var ju liksom också självklart.
Rak linje.
Ja, det var visst. Ja. Och jag blev väldigt glad över att han får den uppskattning han får. För att han är inte ett dugg tillgjord.
Nej.
Han är Lasse Granqvist och han bjuder på sig själv samtidigt som han vet vad han pratar om. Mm. Och han gör det med en respekt för idrotten och idrottsmännen. Och han gör det av kärlek till idrott och idrottsmännen. Och det är tillåtet som sportkommentator att älska det man gör. Mm. Det är till och med en tillgång.
Men det blir också intressant. Hela min uppväxt och alla de här som du har berättat om, som ju är en kavalkad av sportprofiler, det är ju bara män.
Ja, det är riktigt.
Och idag ser det ju annorlunda ut.
Ja.
Och väldigt många jätteduktiga tjejer kliver fram.
Ja.
Men då blir det lite annorlunda, för de kan inte riktigt ta ett nacksving på Zlatan och gå in i omklädningsrummet.
Nej, det är riktigt.
Hur var det på din tid? Pratade ni någonsin om det? Eller var det så givet att det är en manlig värld? Liksom?
Nej då, vi pratade mycket om det. Och det var ju alltså väldigt ofta på det sättet att vi blev väldigt, väldigt glada när det gick bra för svenska tjejer så att vi kunde lyfta fram dem.
Mm.
Och de lyftes ju ofta då fram. Även om det fanns en manlig prestation som var kanske lite bättre så valde vi att lägga den kvinnliga före. För att vi visste att det var ojämlikt och vi ville att det skulle bli mer jämlikt. Så vi blev oerhört glada när det gick väldigt bra för svenska tjejer. Så de hade egentligen förtur till en bättre plats i programmet gentemot killarna.
Mm. Går det liksom för dig att sätta dig in i hur det måste ha varit för de här, för de tjejerna som kom in i den så kraftigt mansdominerade världen?
Du menar de här som kom in på redaktionen? Eller?
Ja, eller överhuvudtaget som kom in och fick uppdrag som ni kanske skulle vilja haft då? Eller? Jag tänker att det måste ha varit tufft.
Det var nog svårt, för det fanns ju en som kom in som med all sannolikhet hade kunnat bli den bästa och första kvinnliga sportjournalisten som alltså hade kunnat direkt kommentera landskamper i tv, både när damer och herrar spelade, men som av privata skäl drog sig undan för att kvinnans roll i det här utsatta mediet är annorlunda än mannens. De blir oerhört mycket hårdare kritiserade och de blir inte sällan föremål för perversa män så att säga, och får skamliga förslag och rätt så tuffa omdömen och tillmälen.
Mm.
Så att en tjej i ett så mansdominerat yrke som det här har varit så länge har en rätt tuff väg, mycket tuffare väg att gå.
Mm.
För att hon råkar ofelbart ut för diverse förföljelser och oftast av sexuell natur.
Mm.
Så att de har haft det svårt och hon drog ju sig självmant tillbaka.
Okay.
Och jobbar nu. Nu har hon dykt upp i rutan igen och det är jag jätteglad för det. För jag tycker fortfarande att Jane Björk då är den absolut bästa kvinnliga sportjournalist vi har haft. Och dessutom var hon alltså en lysande kommentator. Men hon fick inte visa det.
Nej.
För att nej, det gick inte.
Mm.
Och det jämlikheten har ju blivit större och idag sitter ju på både VM-studion i SVT och i TV4 tjejer i framskjutna roller och gör det kanonbra.
Och både Anna Brolin och kanske tycker jag framförallt Johanna Frändén ja, är ju klockrena. Top of the line.
Ja, jättebra. Johanna är kanon. Mm. Och jag menar att hur många generationer tjejer har vi gått miste om? Mm. Genom att helt enkelt inte bry oss om dem och att inte ge dem möjligheten. Mm. Det framstår ju nu när man ser vad som finns och vad som kommer fram. Så säger man att varför har de här inte fått vara med förut? Mm. Och det är en fruktansvärd orättvisa.
Jag hade ju förmånen att sitta och prata med Pia Sundhage.
Ja.
Och hon har ju också ett långt perspektiv och har ju följt sin egen idrotts hela utveckling.
Ja.
Men jag menar, när man då ser till exempel den här incidenten med Anders Svenssons bil till exempel. Mm. Och så sitter Therese Sjögran där med ännu fler landskamper. Eller om vi återkommer till VM 94 och den enorma håsen nu med 20-årsjubileet. Mm. Det är ju faktiskt 30 år sedan i år som Sverige tog sitt hittills enda EM eller VM-guld.
Inget som bryr sig.
Ingenting. Nej. Alls.
Nej. Nej, men det är dam- och herridrott är naturligtvis en väldig skillnad. Och prestationsmässigt är väl antagligen det svårare att göra det männen gjorde än vad tjejerna gjorde i den konkurrensen som fanns.
Förvisso, men jag menar, jag tänker ansvaret för till exempel Svenska fotbollsförbundet att skapa ett ökat intresse. För det måste de ju givetvis ha ett stort ansvar i att hjälpa till och bygga upp.
Absolut.
Men inte någonting.
Nej.
Pia sa det, nej, jag vet inte att det är någonting.
Nej, det är nog ingenting.
Nej. Nej. Är inte det märkligt ändå?
Ja, det är det.
2014.
Jo. Men det är ju roligt att kunna se ändå att jämlikheten tar små steg.
Mm. Och att man som tjej kan leka Anna Brolin istället för att vara hänvisad till att leka Arne.
Ja, det är riktigt. Mm. Det är bra. Ja, det är väldigt bra.
Men du sa att journalistyrket, eller sportkommentatorsyrket, där blir vi otroligt mycket lättare med allt informationsflöde som finns idag. Men om man tar idrotten i sig då, hur har idrotten fotboll förändrats under den här kolossalt långa tiden som du har varit mitt i händelsernas centrum?
Jo, men det är ju klart att det mesta utvecklas ju och allting betyder ju då inte, behöver ju inte betyda att slutprodukten blir så oerhört mycket bättre. Så att jag menar att några av de fotbollsmatcher jag såg väldigt tidigt på Ullevi i Göteborg företrädesvis då, eller i tv, sitter ju kvar som några av de bästa fotbollsmatcher jag har sett. Vilket ju inte säger att de lag som då spelade skulle ha den enda blekaste chans mot de lag som spelar idag eftersom allting utvecklas.
Mm.
Och träningsmetoderna, vad man äter, taktiska upplägg och förberedelser överhuvudtaget är så oerhört mycket mer professionellt och mer drivet. Men jag tror att talangerna är ju inte annorlunda. En Gunnar Nordahl som hade fått träna på samma sätt som de som tränar idag hade ju fortfarande varit en enastående center.
Mm. Men var det lättare för liksom, att komma nära spelarna?
Ja.
Det måste ha varit på ett helt annat sätt.
Ja, ja, ja.
Bodde man på samma hotell och liksom träffades privat?
Ja, ja. Mm. Det var ju oerhört. Jag hade ju speciellt lätt i och med att jag parallellt med min journalistkarriär har spelat i massa sådana här uppvisningsmatcher. Så jag har ju spelat då med Eusebio. Jag har spelat massor av matcher med Gunnar Gren, Agnes Simonsson. Jag har spelat i Valdemarsvik med Gunnar Gren, Nisse Lidholm och Gunnar Nordahl.
Mm.
En uppvisningsmatch. Jag har spelat massor av matcher med Ralf Edström och Roland Sandberg, Björn Nordqvist, Ronny Hellström.
Men var det svårt någon gång så där att kommentera personer som du då säkerligen hade en väldigt bra personlig relation till?
Jag har känt hur idrottsmännen tycker och tänker. Och jag har också kunnat på något sätt fungera som någon bollplank åt bägge håll där.
Mm.
Att jag har ju fått reda på vad tycker de om det vi gör?
Mm.
Och hur tycker de att vi skulle kunna göra det bättre? Utan att så att säga slå ner på det på något sätt att vad fan sa du så där för?
Utan men vad säger de då? Vad har de för åsikt åt andra hållet?
Ja, nej, men de kan ju uppskatta att de hör att du talar om oss som om du vet vad du pratar om, så att säga. Och de har ju också då de har ju fått respekt för det genom att jag har spelat med dem.
Mm.
Och de ser att jag förstår vad de sysslar med, så att säga.
Mm.
Det har ju också givit ett perspektiv. Och då har jag också, jag tror att det, jag är rätt övertygad om att det är en fördel att ha spelat på någorlunda hög nivå i de idrott du kommenterar.
Mm.
För att
du veta förstår, vad du snackar om.
Ja, du förstår varför de reagerar på ett visst sätt där andra säger, varför gjorde han så där? Och jag vet ju precis varför han gjorde så där, för jag har ju varit där. Och jag vet att det är så man gör helt enkelt, det är så du reagerar. Jag biter ju inte någon i örat i och för sig, men det är en väldigt ovanlig reaktion, så att säga. Det var ingen som gjorde.
Nej, inte ens du kunde förklara det.
Nej, men jag drog ju folk, jag vet, jag glömmer ju aldrig den där matchen i någon cup. Där, och jag vet inte varför jag gjorde det. Jag var ju ingen huvudspelare eftersom jag är ganska kort. Och det kommer alltså in en hörna. Och när den kommer in så drar jag den här backen i tröjan, så han kommer inte upp. Och så nickar in bollen och han blir ju rasande. Och springer på domaren och domaren har inte sett någonting. Och det döms ju mål. Och tröjdragningar fanns ju inte. Det har ju kommit på senare tid. Men jag gjorde det intuitivt, så att säga.
Ja.
Så jag förstår ju att det gör så. Och det är fruktansvärt effektivt.
Ja.
För det är skitsvårt att se. Va?
Ja.
Särskilt i en frisparkshörnsituation.
Ja,
där de står packade. Va? Att du bara ett lätt tryck. Han kom inte upp. Han stod ju fastnaglad. Och jag, liten 1,75, nickar in bollen. Och han var väl 1,80. Kom inte upp.
Det här har ingen vetat.
Nej.
Hägerfors är tröjdragningens fader.
Nej, men det fanns ju inte.
Nej.
Och nu när jag ser det så tänker jag, ja, det minns jag. Det,
ja. Blev ditt jobb tråkigare då när det här började förändras? För idag känns det så himla stängt och det,
ja, det blev
på ett helt annat sätt.
Det är nog riktigt att där slutade jag väl kanske också någorlunda i rätt ögonblick, även om jag var med in i den här perioden där omklädningsrummen var väldigt stängda. Men jag tror att alla förbundskaptener till exempel var jag ju personligen bekant med.
Personligen på ett sätt som...
Ja, jag hade tillträde på ett enklare sätt än de flesta andra journalister. Georg Åby Eriksson, vi tyckte om varandra. Mm. Jag tror att de upptäckte... Tommy Svensson och jag hade ju spelat sådana här uppvisningsmatcher i fotboll också vid några tillfällen. Så Tom och jag kom ju väldigt bra överens under hans förbundskaptens tid. Så att, och de, även om det här biträdande förbundskaptenen, jag kommer ihåg en speciell sak under fotbolls-EM som ju gick här i Sverige då.
92.
Ja, när vi tog brons. Så går jag ner i korridoren. Jag har ju ingenting där att göra egentligen, men jag tyckte ju om att umgås med fotbollsspelarna och ledarna. Så att när matchen var slut så gick jag väl ner i omklädningsrumskorridoren och ställde mig och snackade. Och då kommer assisterande tränaren till Tommy Svensson, jag Tord Grip, ja.
Mm.
Kommer ut. Och så det första säger han, tjena Arne. För det, på den nivån var det så att säga att de visste ju att jag älskade vad de gjorde. Och jag hade aldrig förrått dem, så att säga. Jag hade aldrig gått ut med någon information som jag kände till som på något sätt kunde såra eller ställa till det för dem. De visste att de kunde i förtroende berätta saker för mig och de kom inte ut. Så att då stod det och vet du, och så kom han fram, tjena, hur är det? Och så tänkte jag, jo, men det är bara en sak jag funderar på, för att, och det är ju, varför kom inte Anders Limpar in? Jag menar, det tog ju totalt stopp i andra halvlek och han var ju så bra i förra matchen. Och så sa han, kom här. Jo, det var ju så, sa han, att i veckan här, så på träning så kommer, har vi väl tränat i 5-10 minuter, så kommer han ut till sidan och säger att jag har ont här i låret, jag kan nog inte köra nu och vidare. Så att han gjorde inte så mycket mer på träning och vi såg ju att det var inget fel. Och spelarna såg ju att det var inget fel. Och hade vi tagit ut honom till dagens match så hade de andra spelarna blivit jävligt störda. För att han så uppför man sig inte helt enkelt. Men det här är ju ingenting som du får berätta. Mm. Det här är ju ingenting som du får gå ut med och säga. Mm. Utan vi får ta den kritiken att folk kommer att säga varför tog ni inte in Anders Lindblad. Mm. Men för lagmoralens skull så var det en fullständig omöjlighet. Mm. Vi kunde inte ta ut honom för då hade de andra spelarna sagt jaha, här kan man göra vad fan som helst. Man får spela ändå. Och en sån information fick jag. Mm. Den fick inte andra journalister och jag gick aldrig ut med den.
Nej.
Jag skulle aldrig förråda så att säga deras. Men jag kunde däremot i nästa skede så kunde jag säga att jag tror att det fanns vissa skäl för att Anders Lindblad inte skulle spela.
Ja. Och, men nöjde du med det?
Och nöjde mig med det, ja. Mm. Men istället för att, som de andra då sa, vad i helvete sysslar ni med? Mm. Varför fick inte Anders Lindblad spela? Mm.
Så jag visste bakgrunden.
Ja. Jag visste att de har gjort helt rätt. Men man raserar ett helt lagbygge om de tar in honom.
Mm. Men jag vet inte om jag har rätt här, men det känns som att i andra länder, och kanske jag framförallt tänker på England då, att där åker ju allt ut i tabloiderna direkt.
Ja.
Vad är den skillnaden? För att jag menar, ja, då antar jag att du har sett och varit med om saker som ingen någonsin har fått veta.
Nej,
som inte är speciellt hedrande för dem du har sett.
Nej.
Men du har aldrig gått ut med det. Fast det skulle kunna blivit en jättenyhet säkert. Jaja. Men vad är den skillnaden?
Nej, men det är väl respekt helt enkelt. Och jag menar att jag tror att den svenska traditionen är från början inte sån. Den har ju blivit tagit efter i och för sig i kvällstidningsbranschen
ja,
i första hand. Men jag tror att radio och tv är ungefär på samma ställe nu som då. Vi rotar inte i privata historier eller försöker hitta saker som är fel. Och får vi en rimlig förklaring till varför det är fel så behåller vi den för oss själva.
Mm.
Och det är ingenting som vi springer ut och säger att jag träffade just biträdande förbundskaptenen i korridoren och han berättade att det här är bakgrunden.
Nej. Men inte skrivande journalister heller i Sverige, alltså på den alltså sensationsnivån?
Men skrivande journalister får nog inte samma förtroende.
Nej.
Särskilt inte när de jobbar på kvällstidningarna.
Nej. Har det alltid varit så?
Ja. Nej, det har det nog inte. Inte när jag började. Och det är ju väldigt, väldigt länge sedan. Jag menar på, vad kan det vara? Jag vet inte när Expressen och Aftonbladet började med att hitta det som var fel snarare än det som var rätt i en match. Och plötsligt bara tog ut en enstaka händelse istället för att skildra hur matchen hade varit.
Mm.
Och det hämtades ju in ifrån England. Ifrån tabloidpressen där.
Mm.
Att det visade sig att det sålde. Att så att säga glida lite på sanningen. Och att få saker att framstå som mer sensationella än vad de egentligen var. Jag har aldrig varit direkt intresserad av. Jag vet till och med att jag under en tid som sportjournalist inte ville kalla mig för journalist. För jag var inte en grävande journalist. Jag var inte ens en uppmärksam journalist. Det kunde alltså hända saker som kunde ge löpsedlar i kvällstidningarna som jag såg.
Mm.
Men direkt dränkte för att det var ingenting som jag tyckte var intressant.
Nej.
Men som sedan kvällstidningarna kunde göra en jättegrej av.
Mm.
Och jag vet ju att det hände vid något eller några tillfällen att de frågade att såg du inte det eller jo jag såg det men jag tyckte inte det var värt att kommentera.
Nej.
Och det var första sidens nyhet då eller löpsedeln någon annanstans. Men jag vet inte, jag hade någon inbyggd moralisk kompass tror jag som hela tiden styrde vad jag skulle säga och inte säga. Och jag hade ingen lust att lämna ut folk och jag hade ingen lust att glida på sanningen.
Mm. Torbjörn Nilsson var inne lite grann på det här med svenska landslaget då och nu. Att idag är det så, jag menar det här 20-årsjubileet nu har ju varit så otroligt i fokus efter 94-bronset. Medan när han tänkte på landslaget på sin tid så var inte det med svenska landslaget fullt så stort och så viktigt. Och idag är det ju ett sånt jättefokus.
Jo, det är klart att allting dras ju mot att man ska skapa löpsedlar och att man ska hitta personliga infallsvinklar. Jag vet inte riktigt, den journalistiken startade ju någonstans under den tiden som jag själv var journalist. Att plötsligt var inte matchen det primära, utan det var en sak i matchen som man lyfte ut. Mm. Och så var det bara den som man och ofta var det ju matchvinnaren som då plötsligt fick all uppmärksamhet medan de andra 10 var inte ens nämnda, så att säga. Mm. Och den journalistiken var väl inget fel på den. Den sålde ju, och den kunde ju också göra stjärnor av vissa spelare som inte mådde illa av det och som till och med kanske blev bättre av det. Så att jag hade väl inte några svårigheter kanske riktigt med den, men jag var, min journalistik var inte den.
Nej.
Utan jag var mera intresserad av helheten än av den här detaljen.
Och då är ju det ofrånkomligt att se på svenska landslaget idag och den enorma fokusen som är på denna Zlatan. Mm. Och då är det förstås så att kvällstidningarna skriver ju bara om Zlatan, för det har väl de insett att då köper folk.
Ja, precis.
Men hur ser du på det som ändå har följt och har ett perspektiv bakåt och kan jämföra? För det har ju funnits fler stora spelare än Zlatan, även om Zlatan är en fantastisk fotbollsspelare.
Jo, jag menar Ralf Edström hade ju samma hås kring sig när han dök upp och fick sitt enorma genombrott och fortsatte att utvecklas och blev ju en världsspelare. Så att då var det ju väldigt mycket Ralf ett tag. Men jag tycker nog att jag kan förstå den journalistiken. Och jag vill ju också, om jag hade ägt en tidning, så hade jag säkert talat om för mina anställda att titta inte på matchen, titta på Zlatan. Och vi vill gärna ha en intervju, exklusiv intervju, som alla andra också vill ha med Zlatan. Och jag har ju fått fallit till föga för hans storhet, så att säga. Jag försökte ju stå emot väldigt, för att jag vet ju, det var någon omröstning, vem i Sveriges bästa skådespelerska genom tiderna eller något sånt där. Och den vann inte Greta Garbo eller Ingrid Bergman, utan den vann då
Helena Bergström.
Ja,
jag kan tänka mig.
Den historielösheten stör mig lite grann. För att det är klart att om man idag röstar om vem är Sveriges bästa fotbollsspelare, så vinner ju Zlatan.
Ja.
För att de vet ju inte vem de andra var ens.
Nej.
Som var stora. Men jag har ju också fått falla där nu. Det tog rätt lång tid. Det var nog förra året eller något sånt där som jag gav mig.
Var det cykelsparken som...
Ja, det var nog, det kan nog stämma.
Ja.
Att den matchen avgjorde på något sätt att vi har nog antagligen aldrig haft en bättre fotbollsspelare än Zlatan Ibrahimovic. Och då får man ju väga in också naturligtvis att han spelar i den moderna tiden där fotbollen troligen är bättre än vad den någonsin har varit.
Mm.
För det vore ju underligt om just den idrotten stod still när alla andra idrotter utvecklas. Så att han är naturligtvis någonting unikt. Men jag stod ju för Gunnar Nordahl i väldigt, väldigt många år.
Ja.
Mot när alla sa Zlatan.
Trots att jag inför samtalet med Arne hade ordnat ett dubbelt så stort minneskort, så lyckades vi ändå prata slut på det. Efter nästan 5 timmar så fick vi faktiskt inte med Arne Hägerfors drömelva. Han valde att ta ut en svensk drömelva, och den kom att bestå av Ronny Hellström i mål. En trebackslinje med Orvar Bergmark, Bengt Julle Gustafsson och Roland Nilsson. Centerhalvar, ja, det blev Bosse Larsson och Nisse Lidholm. Och ett femmananfall med Kurre Hamrin och Nacka Skoglund på kanterna. Med Torbjörn Nilsson och Zlatan Ibrahimovic som inrar. Och Gunnar Nordahl som center. Det var ett riktigt svenskt All-Star-team. Nu tar fotbollspodden Dribbler, som sponsras av ICA Supermarket Spara på Våxnäs i Karlstad, sommarledigt. Återkommer i slutet på augusti. Hoppas att ni får en riktigt trevlig sommar. Tack för att ni har lyssnat. Hej!